Fullvidgat podcast ger dig möjligheten att vara en fluga på väggen när tre skånska doler pratar om födandet och allt som hör därtill. Vi resonerar om vad som spelar roll när vi väntar och föder barn och vad du kan göra för att påverka din upplevelse. Vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter både ur ett privat och professionellt perspektiv. Du som väntar barn får kunskap, tips och råd om hur du förbereder dig utifrån dina behov och önskemål. Vi pratar också om aktuella ämnen och bjuder in en och annan gäst för att få fullvidgat perspektiv på födande. Men då säger vi faktiskt ett fejkat avslut på förra avsnittet och välkommen till del 2, för vi kände att vi hade mer att prata om, så vi valde att göra ett avsnitt 1 och nu gör vi ett avsnitt 2 där vi djupdyker lite grann eller pratar om andra ämnen som också intresserar oss.
Just det.
Så Elisabeth, du är kvar.
Jag är kvar.
Ja. Vi har bara fyllt på med kaffe, te och kaka och toabesök.
Precis.
Ja. För er som inte har lyssnat innan då, så är detta alltså Elisabeth från Admira Kvinnohälsa i Lund. Vi har pratat om basprogrammet, vad man som gravid när man blir inskriven eller skriver in sig eller vad man ska säga på mödravårdscentralen, vad man kan förvänta sig. Heter det mödravårdscentralen? Nej, det heter barnmorskemottagning
idag.
Precis, ja. På barnmorskemottagning. Så är man intresserad av att veta mer om basprogrammet, så lyssnar man bara på förra avsnittet. Du, vi hade sådana frågerutor på vår Instagram också, och där kom det in lite frågor, så de tänkte att vi skulle djupdyka i nu.
Yes.
Och jag fick ju ställa en kontrollfråga här till dig innan, för att det kom in en fråga som jag inte fattar. För den handlar om barnmorskorna i East End. Så jag sa, tittar du på det? Och det gör du ju.
Ja, jag älskar East End.
Ja. Så nu vet jag också att jag har någonting framför mig.
Precis, den serien får du inte missa.
Nej, så den ska jag ta tag i. Men då var det en fråga som lyder så här. Vilken tid skulle du hoppa in i om du kunde? Skulle du hoppa in i 1960? Frågeställaren skriver inom parentes, jag är besatt av barnmorskorna i stand just nu. Mm. Eller 2060 för att få se framtidens mödravård?
Oj, vilken spännande fråga. Ja, den var ju svår. Man skulle kanske vilja både och på något sätt. För jag tänker att vi kan bottna också mycket i vår historia, ju, tänker jag. Och där på 60-talet så var det ju, jag menar, sjukhusförlossningarna var ju ett faktum, så att säga. Men det hade ju inte blivit det här med att partner var involverad eller den typen av mödravård eller förlossningsvård.
Kan du beskriva för oss som inte har sett, hur var det 1960 att föra barn?
Jag kan inte riktigt just 60. Jag tror den serien utspelade sig väl från ännu tidigare, kanske. Ja. 45-50 liksom, när det var,
och efter,
det
är det ju kriget,
efter kriget liksom. Och i de här fattiga delarna i London då. Men det var ju hemförlossningar. Man födde ju hemmet helt enkelt. Mm. För den här gruppen kvinnor i alla fall.
Mm. Ja, för att de var fattiga? Eller?
Ja, men jag tror att det var på grund av fattigdom. För det fanns ju, man kunde ju säkert betala för
sjukhus. Det var inte så sjukhus. Public health, nej, 1950, nej, i London.
Nej,
liksom.
Nej. Precis.
Så de födde hemma?
Så de födde hemma, och just den här kontinuiteten och få helheten som jag brinner lite för, relationsbaserade vården. Liksom att träffa eller känna kvinnan i hennes egen kontext. Mm. Och sen så få följa dem under födandet, men också efteråt. Liksom. Och det ligger ju lite grann i vår framtid också nu.
Mm.
Att jag tror att jag hoppas i alla fall att det kommer mer relationsbaserad vård som sprids till andra delar än i Stockholm då, så att säga. Där man inom vårdvalet får möjlighet att ha samma team av barnmorskor. Lära känna samma team av barnmorskor under graviditeten. Mm. Och sen ha med dem under födandet och efteråt.
Mm. Och tänker du då att det skulle kunna vara både så liksom, inom liksom, landstinget eller regionen eller sjukvården, att man får sin mödravård och födsel och eftervård inom situationssektorn systemet, men också att det hade kunnat vara liksom utanför sjukvården, alltså jag tänker, eller så att föda hemma, att man också går,
Absolut, ja. Ja, ja. Mm. Jag tänker ju
eller barnmorskeled.
En barnmorskeled, precis, en differentierad förlossningsvård som man pratar mycket om idag, som många med mig, många barnmorskor hade önskat, och vi vet också, det finns ju beforskat också, men jag tänker liksom att vårdvalet skulle finnas för kvinnan att välja var hon känner sig tryggast att föda.
Mm.
Sjukhuset eller barnmorskeledd enhet eller hemförlossning, att det skulle ingå i vårdvalet.
Mm.
Det finns ju inga barnmorskeledda enheter i Sverige idag, men det finns ju hemförlossning och det finns ju sjukhusförlossning.
Mm. 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 Du, rätta mig gärna här. Jag brukar säga så här, att i andra länder, Holland i alla fall, jag vet inte om det också är så i Danmark eller England, att man faktiskt också på det här inskrivningssamtalet som vi pratade om, det första som händer där i graviditet, att man också får den frågan, var vill du föda?
Mm.
Och att valen då är sjukhus, barnmorskeledd enhet eller hemma. Inte bara Lund eller Malmö som svarsalternativ liksom. Nej. Stämmer det? Eller har jag hittat på detta?
Nej, men det stämmer ju. Det stämmer ju, som jag vet i alla fall, ja, Holland och England och Danmark inte minst. Det är ju bara 2 mil härifrån Lund.
Mm. Mm.
Så ser det helt annorlunda ut. Då måste ju sjukhusen erbjuda möjligheten till hemförlossning.
De måste det?
Ja, det ingår i barnmorskorna på danska förlossningskliniker. Mm. Jobbar ju även med hemförlossning.
Ja.
Så det är ju en helt annan vårdorganisation där.
Mm. Mm. Vet du också, finns det då barnmorskeledda enheter i Danmark?
Ja, det finns det.
Jag tänker det är ju lite av ett mellanting.
Ja, men precis. Liksom. Sen vet inte jag om de är, jag tänker på Roskilde föderklinik där, om de jag tror att de tillhör regionen, att det är i vårdvalet.
Mm.
Eller om de är privata. Jag är osäker på det faktiskt.
Mm. Och egentligen kan ju det ju kvitta hur själva verksamheten drivs, om den är privat eller vårdval. Det är bara det att eller som du ju säger, att ni är ju en del av Region Skåne, men ni är företagare, så precis, får det via sin...
Ja. Man jobbar på uppdrag av regionen, eller vi jobbar på uppdrag av Region Skåne, fastän att det är en privat mottagning, barnmorskemottagning.
Mm. Mm.
Nej, så för att svara på din första fråga där med 1960 eller 2060, så kanske lite mer 2060, för då hoppas jag liksom att vi har fått till den här vårdkedjan liksom, på något sätt. Ja.
Och din drömvårdkedja, hur ser den ut?
Ja, men det är ju, jag trivs ju på barnmorskemottagning för att det är också så blandat. Det är ju till största delen gravida som jag träffar, men även tjejer, kvinnor som kommer för preventivmedelsrådgivning, för rådgivning kring sin sexuella hälsa, provtagning för könssjukdomar, cellprovscreeningen, HPV-testerna, HPV-vaccinationen som är nu och så. Så det är ju kul att det är så varierat och brett, och även klimakterierådgivning har vi också.
Mm.
Man träffar kvinnor i hela den reproduktiva fasen, livsfasen. Men just vad det gäller gravid och födande så är min dröm, vad var din fråga, drömvård eller vård?
Drömvårdkedja.
att lära känna de gravida och blivande föräldrarna och sen få följa dem även under födandet och eftervården.
Mm.
Och det finns ju en organisation för det som, eller en vårdform som kallas för caseload, som handlar om detta just.
Mm. Att man som gravid har samma barnmorska under graviditet som under förlossning och eftervård.
Och eller samma barnmorskor kan man säga, som ett team av barnmorskor man lär känna under graviditet. Man har en huvudbarnmorska, sen har man kanske 2 andra som man också lär känna under graviditeten, men att de, någon av dem eller alla är med i de här faserna.
Mm. Ja, så är det så att du hade jobbat med förlossningar ifall det var en möjlighet?
Ja, om det hade funnits en möjlighet att få jobba på det sättet så hade jag kunnat tänka mig det.
Så när caseload-projekt kommer till Skåne här om några år, är det ändå så att du då kommer att överväga? Nu tänker du, har ditt drömjobb redan här.
Ja, men, Myra, ja.
Men för att du skulle vilja jobba med förlossningen så är det det som...
Ja, men det finns med någonstans där i tankarna, absolut. Mm. Sen har jag ett fantastiskt drömjobb redan som egenföretagare och barnmorska. Det är en fantastisk kombo faktiskt att få driva och utveckla vården.
Ja.
Tillsammans med mina kollegor här och min kompanjon. Men... jag lockas mycket av den tanken och jag hoppas att kunna får vara med i alla fall och att den vårdformen kommer. Liksom. Mm.
Precis, det behöver ju inte vara att man själv skulle vilja jobba exakt där, men man kan ändå drömma om det för de gravida liksom, precis, och födande. Ja. Mm.
Mm. Att det kommer finnas alternativ i framtiden. Nu finns ju i princip bara ett reellt alternativ för de gravida.
Mm. Men eftersom du nu då sitter här på ditt drömjobb som barnmorska och egenföretagare, vad är det bästa med ditt jobb tycker du?
Ja, det bästa med mitt jobb som jag får, som ger mig massa energi, det är ju alla möten med alla kvinnor och deras partners eller familjer. Och både unga och lite äldre och i olika faser i livet och ta del av andras livshistorier och kunna vara kunna stötta och stärka i deras situation. Alla möten skulle jag säga. Sen är det fantastiskt att få jobba med likasinnade kollegor och ha ett eget företag. Och även om vi jobbar ju då på uppdrag av Region Skåne såklart, så kan vi inte göra helt och hållet som vi själva vill, men vi har ändå en frihet ju. Ja. Att kunna knyta till oss samarbetspartners och utforma.
Ja, men ni styr ju det här skeppet.
Ja, precis. Det är en barnmorskeledd, faktiskt en barnmorskeledd enhet, även om vi inte har förlossningsvård här. Men vi är ju, det är vi som är ägare och chefer och barnmorskor. Mm. Ja. Så det är lite kul.
Ja, häftigt. Men om vi då tänker istället, vad tycker du är det svåraste med det här jobbet? Barnmorska på barnmorskemottagning.
Det svåraste, ja men... tidsbristen tycker jag ju är, vi har ju, även vi måste hålla tiden och vi kan inte ha besök som varar hur länge som helst heller. Vi behöver ju ha, enligt våra avtal med Region Skåne så får vi egentligen inte säga nej till de som vill komma till oss så att säga, eller vill boka tid, utan vi måste alltid ha tider att erbjuda. Och det kan vara frustrerande att ibland är det lite väntetid på vissa typer av besök. Vi har alltid besök tillgängliga för nygravida, men övriga ibland. Man behöver rådgivningen för sitt preventivmedel eller sätta in en spiral och så kan man behöva vänta ibland.
Mm.
Några veckor. Mm. Men, så det kan vara en frustration just med tiden och schemat. Man vill göra så mycket men man är begränsad i. och också sen vad det gäller, om man tänker sig de gravida och förlossningsförberedelsen, så tycker jag det är en utmaning och kan vara svårt ibland att vilken nivå man ska lägga sig på i sin förlossningsförberedelse. För det jag vill förmedla till paren om kroppens, den födande kroppens behov och hur vi kan främja förlossningsförloppet, hur vi kan öka på oxytocinet och värna om det fysiologiska födandet, även om det är en kvinna som kanske har andra medicinska aspekter att ta hänsyn till. Vilket gör att förlossningen behöver övervakas på ett visst sätt. Men det finns ju alltid aspekter av förandet som man kan stärka det fysiologiska och det friska ändå. Men just att liksom, sen går det inte riktigt till så på sjukhusen ändå kanske. Utan det blir en liten krock där. Det tycker jag är lite en utmaning att få. Man vill ju, jag kan inte stå här och lova en drömvärld och sen så ser det inte alls ut så på förlossningsvården.
Nej.
Med den tidsbristen som är där och att man inte har barnmorskan hos sig hela tiden. Och man får inte komma in kanske riktigt när man själv vill. Och sådär.
Ja. Den balansgången är lite svår. Liksom.
Mm. Det kan jag tycka. Men,
Upplever du att det är stor skillnad i vad kvinnor och deras partners eller de gravida här? Och, är det stor skillnad hur mycket man är påläst själv, hur mycket info man har med i bagaget när man kommer hit, info eller kunskap?
Ja, men det kan jag nog, jag tänker på både media och även sociala medier har ju en stor inverkan där och influencers inom kvinnohälsa och så vidare. Så att många är ju pålästa, men man kanske inte har helheten ändå. Det är svårt att sålla när man sitter där och inte har hela kunskapsområdet framför sig, men man plockar någon bit, så att där fungerar vi som ett bollplank liksom, att sålla och att ge nyanserad och saklig information såklart. Men, så den biten har ju ökat att det är så mycket mer tillgängligt med information och media blåser upp vissa saker som man får plocka ner sen här och dämpa och nyansera.
Mm.
Men sen kan det absolut vara skillnad mellan olika personer. Hur pass påläst man är och hur mycket information man vill ha och hur viktigt det är med kontinuitet. För en del är det ju ännu viktigare, det känns ännu mer betydelsefullt att ha samma barnmorska hela graviditeten. För andra kanske det inte har så stor betydelse. Utan man går hit och får sina kontroller gjorda och är trygg och glad och har inga större bekymmer och så. Så att det ser ju väldigt olika ut. Ja.
Det är spännande här, för under tiden du satt på att insåg att du jobbar ju med kontinuitet. Du jobbar inte över hela vårdkedjan, men att jobba på en barnmorskemottagning eller vara gravid och gå till en barnmorskemottagning är ju verkligen det där att man bygger relation. Och man bygger relationer under en väldigt speciell tid av livet när det är mycket som händer och utmanas och utvecklas och sådär liksom. Tänker jag då jämfört med en barnmorska på förlossningen som fick ett 8 timmars del av en hel förlossning och sen går man hem liksom och ser antagligen man aldrig mer igen.
Nej, det är som är så fantastiskt och kanske framförallt också när man träffar kanske kvinnan för cellprovtagning eller preventivmedelsrådgivning i några år kanske eller ett tag och sen så blir hon gravid och så får man följa med henne på den resan och sen så efteråt och hela den, alltså återhämtningen efteråt och sen kanske en ny preventivmedelsresa och så en ny graviditet. Och så. Det kan ju bli flera år som man faktiskt lär känna kvinnorna. Det är fantastiskt.
Jo, men vi pratade också lite grann här innan om det här med förlossningsförberedelse. Och dels i förra avsnittet och nu så nämner du också det här med att det kan vara lite svårt. Eller så att man behöver balansera information. Men ändå om du det går inte att göra. Jag vet att det inte går. Men ändå om du skulle tänka så här att det här är det jag verkligen vill skicka med till blivande föräldrar, de som är gravida liksom. Vad är det man behöver göra eller så, vilken form av förlossningsförberedelse är något slags minimum eller det som folk glömmer bort eller luddig fråga.
Nej, men jag förstår din fråga. Jag tycker liksom att man kan ju, jag kan börja med att säga att jag tycker förberedelse inför födandet är viktig. Födandet är ju någonting naturligt och friskt och i grunden friskt och så vidare. Men och vi är ju gjorda, våra kroppar är ju gjorda för att föda. Kroppen vet ju hur den ska föda. Men vi föder ju inte med våra hjärnor. Vi föder på instinkter egentligen ju. Men idag så är vi så väldigt mycket i våra hjärnor och logiskt tänkande och vi får massa bilder till oss av media och andra som berättar sina förlossningshistorier. Och ja, men det är mycket stress i tillvaron och man är van att planera sin tid och hålla sig innanför sin comfort zone. Men födandet är något helt annat, det är en annan dimension. Liksom. Så att jag tycker att det som är bra att fördjupa sig eller förbereda sig i, det är ju framförallt också vad den födande kroppen behöver. Vad kan vi ge den födande kroppen för förutsättningar för att det ska bli ett optimalt värkarbete och för att minska komplikationer och öka chansen till en positiv och stärkande upplevelse. Men också ta reda på lite grann, vem är jag själv i detta? Och det kan ju vara svårt när det är första barnet såklart, men utforska lite grann vad blir jag trygg av och vad behöver jag för stöd och hur brukar jag vilja bli bemött och lära känna sin partner i den här aspekten också, liksom att hur kan vi jobba tillsammans och vad kan min partner göra och vad kan den personen stötta mig i. Så att ta reda på både hur man själv skulle vilja ha det och även vad kroppen generellt behöver. Men sen också lite grann för att överbrygga de här, alltså den som jag pratade om, lite svårt att navigera och hitta en balansen mellan hur det sen förhåller sig i en sjukhuskontext. Att ta reda på lite grann, vad finns det för rutiner på sjukhuset? Hur går det till där och vad kan jag välja? Ja, du har ju alltid rätt att tacka nej till vård ju, och bli respekterad för det, men vad kan vara bra att avstå från eller minimera under förlossningen och vad kan vara bra att faktiskt göra. Så. Så att lite rutiner på sjukhusen är också bra att känna till. Liksom. Och då kan man ju förbereda sig på massa olika sätt. Men det finns ju väldigt mycket bra kurser och förlossningsförberedande gruppträffar och ja, digitala paket man kan köpa från olika företag i detta. Men man tror ju oftast att, eller man kan ha en bild av att födandet handlar om att rent kroppsligt att kroppen ska trycka ut en liten bebis. Men det är mycket mentalt, mycket känslor. Mm. Det hänger ju ihop liksom.
Mm.
Känslor och tankar. Och det fysiologiska verkarbetet hänger tätt tillsammans.
Mm.
Det kanske man inte alltid tänker på eller känner till.
Mm. Nej, jag tänker också så att det är så himla mycket om man hör, om man pratar med andra som har fått barn. Det är också lätt att vi berättar vår historia som om det handlade om klockslag och centimetrar.
Mm.
Så det är också de historierna vi hör. Och sen så fick en epidural då, eller sen så blev det si. Eller så. Alltså, det är som en serie händelser som är faktabaserade, men där födandet handlar ju inte om det på något vis. Det är ju inte det som påverkar hur det kändes sen, vad klockan var när olika saker hände. Liksom. Eller jag tänker att du får tag på någonting där, att det är det där att göra det personligt. Liksom. Mm. Vem är jag? Hur brukar jag reagera på stress? Eller vad brukar få mig att kunna lugna ner mig eller känna mig trygg? Är det mycket info? Är det lite info? Är det liksom få lov att vara i fred eller ha mycket folk omkring mig? Liksom? Mm. Och där tänker jag ju det är hur viktig partnern är under födseln tänker jag inte nog betonas. För att det är ju för de allra flesta den största källan till trygghet den där dagen eller dagarna när barnet ska födas. Liksom. Det är den som känner en bäst. Kan ens alla kroppsspråk, alla hur man reagerar i olika situationer, vet vad som brukar... Alltså så. Mm. Och den som kvinnan känner sig, eller den födande, känner sig mest trygg med.
Mm.
Och det är där jag tänker ibland att vet jag inte, jag gjorde ett hopp här till barnen.
Mm.
Men att många partners kanske uttalar, men jag kan ändå inte göra någonting.
Mm.
Och där det nästan är så att din blotta existens, att du är där, räcker långt. Men det kan ju heller inte vara en existens som är att jag sitter i fåtöljen bredvid och tittar på. Utan man, men det där att vara nära och tillgänglig och bara vara i spacet. Liksom.
Mm. Ja, det är en jätteviktig aspekt med partnern, att man är, eller stödpersonen som man har med sig, att man gör ju det här tillsammans. Liksom. Och att, men också i förberedelsen där, prata om bådas kanske rädslor och oros tankar och lyfta upp även partners rädsla. Det ska inte fokusera sen så att säga på i själva den födande stunden, men under graviditeten att ta upp det och lyfta det och liksom, sen kan man och i sådana fall, vad behöver den här personen extra stöd för att känna sig trygg då?
Mm.
På vilket sätt kan vi stötta partnern? Men att kanske paketera liksom partnerns rädsla och så får inte ta över handen här under, för det smittar ju av sig till den födande.
Precis, det är ju därför det är viktigt att ha lyft partnerns rädslor och ha fått syn på dem och hittat strategier för att hantera dem.
Mm.
För den rädslan kommer absolut att smitta i rummet.
Precis, och där är ju förlossningsbrevet en jättebra hjälp. Det kan vara hjälpsamt i den här förberedelseprocessen liksom. Inte bara att skriva ett brev och att vi skriver in i journalen, utan det är ett led i förberedelsen. Liksom. Och det finns ju jättebra mallar och guider man kan ta hjälp av. Och sen brukar vi ju på slutet av graviditeten då, tillsammans med paret bolla de här tankarna och idéerna. Och de kanske har skrivit redan ett färdigformulerat brev.
Mm.
Men då brukar vi alltid skriva in. Ja, vi kan inte få in hela det brevet i journalen.
Nej.
För det kan vara oftast mycket fritext och så. Men i alla fall rubriker eller viktiga punkter ur det brevet i journalen så att det finns på två ställen. Liksom.
Mm.
Det brukar jag rekommendera. Men det är fritt val. Man kan behöver inte skriva något brev heller alls.
Nej. Nej, men det, och om man gör det så är det ju viktigare att ha med vad som brukar få en att känna sig trygg, hur man förhåller sig till information, vad man önskar att de som jobbar den dagen vet om mig för att kunna stötta mig på bästa sätt. För att men, eller det säger jag i alla fall, att man behöver inte skriva att man inte vill spricka eller brista. För att det vill ingen, och det är barnmorskornas huvudfokus också att detta inte ska hända. Precis, liksom. Precis. Det är mycket viktigare med att till exempel jag reagerar jättedåligt på när någon pratar bryskt med mig. Eller jag behöver höra hur duktig jag är. Liksom. Det är viktiga saker. Mm. Liksom. Men också där ju hur viktigt det är att skriva in partnern. Om vad den behöver. Hur så här reagerar jag på stress. Eller jag kan bli på det här sättet när jag är väldigt trött. Eller jag tål inte blod. Eller jag har erfarenhet av att jag har svimmat i de här sammanhangen. För det är ju bra för personalen att känna till. Mm. Men vad fint, då har vi fått djupdyka lite mer i det som inte riktigt rymdes i när vi pratade om basprogrammet. Och jag vet ju nu då att jag ska gå hem och titta på barnmorskorna i Sten.